Gott nytt år. Jag har sagt det till några av er, men kanske inte alla. Gott nytt år. Gud är god. Det är därför det vi verkligen kan säga och hälsa varandra ett gott nytt år. Gud är god. Han vill ditt bästa. Han har ditt bästa i fokus. Och han har förberett någonting för dig. Både för den här dagen, men det här året och det som ligger framför. Vi kanske anar vissa saker. Vi kanske känner på oss att det här vill Gud leda mig in i. Men det finns saker som Gud har förberett som vi inte har en aning om ännu. Han kommer att uppenbara, som han kommer att leda oss in i. Men vi kan veta det, att Gud är god. Gud ger bara det som är gott. Han ger de goda gåvorna, läser vi. Han ger ett gott nytt år. Vi kan oroa oss med all rätta när vi ser oss omkring i världen. Med bränder, med krigslarm, med fattigdom, med svårigheter på många olika sätt. Men Gud är fortfarande god. Han är fortfarande Gud. Han är den som började allting. Han är också den som kommer sammanfatta allting. Och vi kan veta att han vill föra oss i trygghet till sig. Vi kan med trygghet också lämna allt i hans händer. Allt hos honom. För han är god och han vill oss väl. Så ett gott nytt år. Jag ska inte predika över det, men jag kände att jag ville hälsa er ett gott nytt år. Men det hänger samman. Den bibeltext, det är synd att kalla det egentligen en bibeltext, men den bibelvers som jag har fått till mig och som det jag ska säga liksom cirkulerar kring, det är från Galaterbrevets 4:e kapitel och den 28:e versen. Jag hade tänkt att fixa en bild med den, men den är så kort så du kanske kan komma ihåg den och kanske vi kan läsa den ett par gånger kanske så att den sätter sig. Eller så slår du upp den i din bibel, Galaterbrevet 4:28. Jag läser från Nubibelns översättning och det är bara en mening. Ni syskon är löftets barn, precis som Isak. Ni syskon är löftets barn, precis som Isak. Det ska jag försöka säga någonting om idag. Löftets barn. Och nu i nyårstider så är det ju det populärt med löften. Det brukar liksom vara någonting som cirkulerar. Vad ska du ge för löften? Och det kanske mer i en mediegrej, men ibland så försöker vi ändå fundera lite hur året har varit och fundera lite, vad vill jag med det här året? Vad vill jag bestämma mig för? Vad vill jag göra annorlunda? De tankarna kommer gärna till oss vid ett årsskifte. Vi kanske vill ta tag i vårt liv. Att vi vill kanske äta bättre, röra oss mer, läsa fler böcker, hälsa på fler vänner. Eller vad det kan vara. Men vi vill göra kanske någonting annorlunda. Någonting som förändrar situationen och som gör att vi mår bättre, att andra mår bättre, att det blir en förändring. Någonting som vi inte är riktigt nöjda med. Någonting som behöver justeras kanske. Men löften är svåra. Löften är svåra. Det kräver liksom den här förändringen. Att man ändrar ett livsmönster. Ändra vanor. Och det är svårt. Jag läste att det var en psykologiforskare som säger att det tar i genomsnitt 66 dagar att skapa en ny vana. En enkel vana som att dricka ett dagligt glas vatten, ett glas vatten om dagen kan ta 18 dagar att få in som en vana. En annan vana att göra 50 sit-ups för frukost. Det känns jättestor förändring. Kan ta 254 dagar har de tydligen kunnat räkna ut på något sätt. Men det kan skilja hur svår vanan är att förändra. Men det tar tid att förändra en vana. Det är ansträngande. Det är obekvämt. Och det gör att vi undviker att förändra vanor. Vi stannar gärna kvar i våran trygghetszon, det vi är vana vid, som vi alltid har gjort. En förklaring till varför det är svårt att ändra vanor handlar om att vi gärna väljer kortsiktiga lösningar, en kortsiktig belöning för det som ligger längre fram. Det finns ju exempel med, man har gjort test med barn, att antingen så får du en godisbit, tar du en godisbit nu, eller så om du väntar i, om det var 2 minuter eller 5 minuter, så får du 2 godisbitar. Vissa barn klarar det där. Ja, men jag väntat. Men om många av oss skulle välja att ta den där godisbiten nu. Den kanske är, när man är vuxen kan man kanske hantera den bättre. Men vi har de här mönstren i våra liv. Att vi tar gärna den kortsiktiga belöningen istället för att vänta på det där som är bättre, som är mer, längre fram. Våra löften kräver att vi är målmedvetna. Att vi skapar rutiner som hjälper oss att nå det här målet. Som gör att vi kan göra det tillsammans med andra. Det är någonting som hjälper oss att liksom vi checkar av med varandra. Hur går det? Hur går det? Och så peppar varandra. Det är ett sätt. Vi kan skapa delmål som liksom når upp till det steg för steg. För långsiktighet är svårt. Och våra löften på nyåret väger ganska lätt efter ett tag. När den första inspirationen ger vika. Men det här med löftes barn handlar ju inte om att vi är bra på att ge löften och hålla dem. Att vi är löftets barn handlar om att Gud är det. Att Gud är bra på att hålla löften. För det Gud har lovat, det håller han. När han vid syndafallet lovade att sända befriaren, som jag talade om i den 22 december, så gäller det. Han sa där efter syndafallet att han skulle sända en messias, en hjälte, en befriare som skulle ställa allting till rätta. Det ändras inte från den punkten. Gud står fast för det. Han har bestämt sig för det. Han ger inte upp efter människan har liksom sabbat det ytterligare några gånger och kastar in handduken. Vid Noa så kan vi ana att det kanske är till och med lockes åt oss, att han liksom är så frustrerad på människor. Men hans löfte står fast. När Gud bestämmer sig för någonting så genomför han det. När Gud talar så blir det så. Vi kan följa det här löftet sen igenom skriften, igenom Bibeln. När Gud väljer ut Abraham och lovar att ge honom och hans barn att genom dem så ska hela världen bli välsignade, så står han fast vid det löftet. Han säger i första Moseboks 12:e kapitel: jag ska göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort, så att du blir till välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna dem som hädar dig. Genom dig ska alla jordens släkten bli välsignade. Det här är en del i det här löftet som Gud har gett. Att han har en väg, en plan, en lösning på vårat behov, våran situation. Trots att Abraham inte förstår hur det ska gå till eftersom han är barnlös. Hur ska hans släkt, hur ska hans liksom barn kunna bli till välsignelse? Att Gud ska välsigna genom det när han inte har fått några barn. De är barnlösa. Men Abraham blir uppmanad att räkna stjärnorna. Så här många barn ska dina barn bli. Och trots att det är som det är så väljer Abraham att tro på Gud. Men när tiden går så tvekar Abraham ändå. Han funderar. Hur ska Gud lösa detta? Det händer ju ingenting. Vi får ju inga barn. De misströstar. De hittar på en egen lösning. Den här kortsiktiga lösningen hittar de på. Sara ger sin tjänsteflicka till Abraham för att hon ska föda ett barn åt dem. Och det lyckas. De får barn. Men det var inte det som Gud hade lovat. Det var inte det löftet handlade om. Gud står fast vid sitt löfte. Han besöker Abraham och Sara när Abraham är 99 år gammal. Ibland försöker vi räkna om de här siffrorna för det här. De kanske räknade annorlunda. Men jag tror att det står som det är som det var som det står. Att han var 99. För det skulle vara så mycket Gud över det. Det var verkligen omöjligt. Både för Sara och för Abraham. Men han lovar igen att om ett år så ska ni ha en son. Då skrattar Sara för sig själv. För det är omöjligt. Abraham har argumenterat med Gud innan och sagt att Ismael kan ju få bli den här löftessonen. Men Gud säger att Isak ska födas. Och Sara sa efteråt när barnet är fött. Gud har fått mig att skratta. Alla som hör kommer att skratta med mig. Vem kunde talat om för Abraham och Sara eller talat om för Abraham och Sara så skulle komma att amma barn? Ändå har jag fått en son åt honom på hans ålderdom. I första Mosebok 21. Gud gjorde det omöjliga. Han älskar att göra det omöjliga. Så att det inte blandas ihop med det som är möjligt. Med det som vi klarar av själva. Gud vill göra det som ingen annan kan göra. Och när Gud ger löften så står han fast vid dem. Han genomför det. Vi kan läsa det på många ställen i skriften. Och många kan vittna om att Gud är trofast. När Gud vid syndafallet lovade att sända en befriare så är ju det något han står fast vid. Han gör, och det gör liksom att Gud genom historien förbereder för att det här löftet ska bli verklighet. Att det ska komma i rätt tid. Han låter det bli konkret. Gå från ord till handling i många situationer, vid många tillfällen så får det liksom nedslag i historien, i människors liv, i människors situation. Han låter det bli konkret när han väljer ut Noa. Att han ska få rädda mänskligheten genom att bygga en ark. För där de som valde att lita på det budskapet som kom, att det skulle komma en översvämning och att Gud hade berett en räddning, att de skulle få bli räddade. Gud, att de gick in och blev skyddade i arken från en säker död. Om inte människorna hade gjort det här, om Noa inte hade lytt, så hade inte han kunnat sända räddaren längre fram. Men det fick också bli en bild på vad Gud skulle göra. Arken som förebild för löftet. Och han väljer ju ut Abraham och Sara att föda Isak. Och han väljer ut Isak och Rebecka att föda Jakob. Och Jakob får bli stamfar till Israels folk. Gud valde ut det här folket. För att bära det här löftet vidare. För att vara det folket där han skulle verka. Inte för att det var ett bra folk. Eller att det var ett enkelt folk att ha att göra med. Utan kanske nästan tvärtom. Gud verkar medvetet välja att göra det svårt för sig. Det kan vara hoppfullt för oss ibland att tänka på det. I femte Mosebok så kan vi läsa. Och Mose talar till folket. Det var inte för att ni var ett stort folk som han fäste sig vid er och utvalde er. Ni var ju den minsta av alla folkgrupper. Men Herren älskade er och ville hålla sin ed till era förfäder. Det var därför han ledde er ut i slaveriet med en sån väldig makt och befriade dig ur faraos, den egyptiske kungens grepp. Du ska alltså inse att Herren din Gud är Gud. Han är den trofaste Gud som håller sitt nådeförbund i 1000 generationer och visar kärlek till dem som älskar honom och lyder hans befallningar. Gud är trofast i 1000 generationer. Han ser till hjärtat. Han är trofast mot fäderna. Han håller sitt förbund. Han älskade oss. Han älskade folket. Och Gud väljer ju ut Mose att göra detta. Att föra ut folket i Egypten. En mördare, en misslyckad människa som hade fått fly. Som hade haft en position som prins i Egypten. Men som hade misslyckats. Och som nu var en fåraherde långt borta. Han kallar Gud tillbaka att utföra sin uppgift. Han väljer det som ingenting är. Han väljer ut Gideon för att besegra folkets fiende, den här armén. Trots att han var rädd, trots att han inte vågade och tvekade och vill ha tecken på tecken. Och han väljer ut, han plockar bort, han får färre och färre att slåss med. Men han väljer ut det som ingenting är, det som är litet, det som är smått, väljer han ut. För att det ska visa sig att det är Gud som verkar. Gud väljer ut David, den yngste av Isais söner. Den som ingen tänkte någonting om, som bara var ute och vaktade får. Att bli kung. Och innan dess att besegra Goliat, jätten som ingen i armén vågade ge sig på. Men när Goliat talade illa om Gud och förbannade Gud, så kommer David till honom i Guds kraft, i Guds namn. Och genom att placera stenen väl, så sänker Gud jätten och vinner seger åt Israel. Och Gud väljer ut en ung flicka att föda Guds son. Världens befriare. I ett smutsigt stall. Utanför spotlighten i världen. Gud står fast vid sina löften. Och han låter löftet födas in i vår värld. Isak och Jakob fick bli löftets barn. Liksom Israels folk, Judas stam, kung David. Och så föds Davids son, Messias. Löftets son med stort S, Jesus av Maria, när tiden var inne. Guds löfte hade fötts in i vår värld. Han var världens ljus och visade på Guds kärlek. Som Gideon och David så besegrade han Guds fiende. Som Mose befriade han oss ut ur fiendens våld in i det förlovade landet. Som Noa blev han vår ark där vi fick söka skydd från det som var en oundviklig död. Guds löften står fast. Han genomför det han har sagt, det han har uttalat. Och precis som Isak, som vi läste, är du och jag nu Guds barn av Guds löfte. Vi är barn av Guds löfte. Om vi har tagit emot Jesus i våra liv och sökt vårt skydd i honom. Löftets barn. Vi bär på löftet i våra liv. Den frälsning, den räddning du har tagit emot är inte en mänsklig lösning. Som när Sara gav sin tjänarinna till Abraham för att ordna på en egen lösning. När Jesus är svaret på alla Guds löften. Som Paulus säger i 2 Korintherbrevet. För allt det som Gud har lovat har fått sitt ja genom Jesus. Därför säger också vi vårt amen genom honom till Guds ära. Det är Gud som hjälper oss, både er och mig, att hålla fast vid Kristus som har smort och har smort oss. Han har satt sitt sigill på oss och gett oss anden som en säkerhet i våra hjärtan. Genom det som Jesus gjorde så är vi en del av Guds folk, löftets barn. Vi som förut inte var ett folk, talar Bibeln om, är nu Guds folk. I Romarbrevet 9 Det sägs så här genom Hosea: de som inte var mitt folk ska jag nu kalla mitt folk, och de som jag förut inte älskade ska jag nu älska. När luftet gavs efter syndafallet, så gavs det till hela världen. Det gavs till hela skapelsen. Sen så placerade han löftet i människor och i ett folk. Men det folket skulle vara ett ljus för hela världen. Skulle vara ett tecken för hela världen. Och när Jesus föds och när Jesus lever och dör för våra synder och uppstår, så är det inte bara för Israels folk, utan det är ett hopp för hela världen. Och i det hoppet, i det löftet, så får vi bli del. Vi som inte var en del av Abrahams släkt kallas nu hans barn. I Efesierbrevet 3. I Kristus Jesus och genom evangeliet om honom har hedningarna samma arvsrätt som vi. Tillhör samma kropp som vi och har del i löftet som vi, säger Paulus. Han talar på en annan ställe om att vi får ympas in i trädet. I det löftet som Gud har gett i hans folk. Guds löfte står kvar. Och som barn enligt löftet bär vi löftena med oss där vi finns. Gud vill använda dig och mig för att hans löften ska bli uppfyllt i fler människors liv. Att det ska få bli konkret, att det ska få nedslag på många fler platser. Löftet på ett sätt är ju uppfyllt i Jesus. Men det måste ju tas emot. Det måste ju få konkret, bli konkret i människors liv. Det måste ju liksom få sin uppfyllelse i varje människas liv. Och som löftets barn, som döttrar och söner enligt löftet, så bär du löftet med dig. Precis som Gideon, precis som Noa, precis som David, precis som Maria, så bär du löftet med dig och kan få vara med och föra det in i situationer, att det får bli en lösning, får bli lösningen för människor, kan få nå fram, kan få förvandla människoliv, kan få upprätta Guds skapelse, upprätta människor som lider. I Romarbrevet 8 så säger Paulus: hela skapelsen väntar med spänning på att få se Guds barn uppenbaras. Det handlar om den slutgiltiga också, när Gud ska ställa allt till rätta. Men jag tänker att det finns någonting i detta om att få se Guds barn uppenbaras, att det får bli få verka igenom oss och få bli till välsignelse över den här världen. Församlingen, Guds kyrka, Guds kropp, Jesu kropp i den här världen, som får vara världens lösning, som får vara, peka på vad Gud har gjort. Och därför är det så viktigt att fundera över det här. Vad har Gud talat i ditt liv? Vad har Gud sagt över ditt liv? Vad är de löften som du har fått ta emot? De står han fast vid. Han vill leda dig, han vill använda dig, han vill skicka dig till omöjligheter. Precis som David fick gå till inför Goliat, precis som Gideon fick strida mot den här armén, precis som Noa fick bygga ett skydd, så får du vara med och gå in i omöjligheter. För du bär löftet i dig genom den ande som han har gett dig. Du har honom med dig där du finns. Gud vill göra det omöjliga. Gud vill inte att det ska vara... Gud vill att det ska vara uppenbart att han har verkat. Och du får... Ibland så blir situationerna så där omöjliga. Och att våga tro att löftet håller. Även i den här människans liv. Även i den här situationen. Att få tänka Guds tankar i den. Att få hoppas på honom i den här situationen. Att tro att det finns en väg, att det finns ett hopp. Trots att det ser ut som det gör på nyheterna. Trots att, att det finns så mycket att oroa sig över, att det predikas så mycket hopplöshet, så kan du få vara med och predika hopp. Så kan du få mig att tända det där ljuset, att peka på honom som är löftesonen med stort S. Och föra löftet vidare. För ni syskon är löftets barn, precis som Isak. Precis som Isak så får du vara med och föra löftet vidare. Till nästa generation, till fler människor. Så att det går i uppfyllelse som Gud önskar. Vi ber tillsammans. Herre, vi tackar dig. Vi tackar dig, Herre, för att du inte gav upp om oss, utan att du lovade att lösa vårat problem. Att du ville tända ett ljus, att du ville visa en väg, att du ville uppenbara dig mitt i våra omöjligheter. Tack, Herre, för att du löste omöjligheterna i vår värld och i vårt liv, Herre. Och att du kom, att du blev människa. Tack att vi får ha löftet i våra liv nu. Att vi får bära dig med oss, Herre. Och tack, Herre, för de människor vi har omkring oss. Där vi kan få vara med och vara löftesbärare in i deras liv, Herre. Förkunna det och att det får bli konkret också för dem, Herre. Tack, Jesus. Herre, låt oss få inte så mycket lösa det på egen hand som lita på att du ska lösa det. Tack att vi får gå fram och lita på att där vi finns, där finns du. Och jag ber dig, Herre, att vi ska få vara med och förkunna hopp i hopplösheten, Herre. Amen.